Hej allihopa och välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard och jag är programledare för den här podden. Utöver det så är jag författare, debattör och chef för Prima Maria Beroendecentrum. Idag har jag faktiskt 4 gäster här på en gång. Jag har 3 representanter för olika politiska partier här som sen ska recensera den första gästen jag ska prata med under första tiden här, som heter Anette Rosengren. Och du, Anette, är Nordenchef för PMI, Philip Morris.
Stämmer bra det.
Stämmer bra, ja. Och på er hemsida så kan man läsa: "We're pioneering the development of groundbreaking products with the potential to replace cigarettes. Our work could change the lives of millions of men and women who smoke, and we think that's an incredibly exciting challenge."
Mm.
Vad handlar det om?
Och det är ju faktiskt en väldigt spännande utmaning som vi har lagt på oss själva. Så vi är ju disruptiva på oss själva. Vi säger att vi vill helst sluta sälja cigaretter.
Mm.
Och vår utgångspunkt är ju att om du inte röker så börjar jag inte röka. Röker du, sluta. Men vill du inte sluta, så byt. Och där vi då har ett så kallat riskreducerat alternativ som vi erbjuder, som är en helt ny teknologi där vi ju har investerat otroligt mycket pengar, 60 miljoner kronor i forskning, för att nå fram till en produkt som tillfredsställer en del av de som vill använda tobak, långt ifrån alla. Och Sverige tycker jag då, som ganska så ny i rollen här, är en otroligt spännande marknad. För i Sverige har vi ju redan en del alternativ som är riskreducerade. Men vi har ju ändå 7% rökare i Sverige. Och vi tror att vi har hittat ett alternativ för dem. Så vårt mål är faktiskt att göra Sverige först med Norden rökfritt. Det vill säga inga förbränningscigaretter, som är ju en gammal teknik.
Så den här nya tekniken, vad är skillnaden då med traditionella cigaretter?
Skillnaden är ju här att vi upphettar, och jag är ju då en ganska enkel person, så jag brukar på ett enkelt sätt förklara det, att om du lägger en fin köttbit på grillen så uppstår cancerogena ämnen av att du tänder eld och att du bränner. Och på samma sätt så är det med en cigarett. När du tänder på den, oavsett vad du tänder på, så skapar du en förbränning. Och den förbränningen leder ju till att du andas in ämnen som du inte ska andas in eller för i dig. Och det är ju det som är det cancerogena ämnena i tobaksrökning. Vad vi då har, det är en teknologi som, du tänker dig att du tar köttet och stoppar det i en gryta istället, så att du kokar det. Då får du fortfarande ett kött som du kan äta med en bra smak och en bra arom. Men du har ju undvikit de cancerogena ämnena som uppstår genom förbränning. Så att vi har då en metod där man istället för att tända eld så upphettar man tobaken. Den ser ju inte ut som en vanlig cigarett naturligtvis, utan det är då en teknologi där du upphettar tobaken. Du får fortfarande i dig tobak och du får fortfarande i dig nikotin.
Men du ser inte ut som en vanlig cigarett, men du håller den på samma sätt.
Och... ja, och det är väl där skillnaden är till exempel mot snus, som man säger att det är så att 18% av männen snusar, 4% av kvinnorna. Det är någonting som gör att kvinnor kanske inte har valt att snusa fastän det är ett sätt att få i sig tobak.
Så egentligen är det konkurrens till snuset då?
Nej, jag skulle inte säga konkurrens till snuset. Vår huvudsakliga syfte är ju att sluta med traditionella cigaretter, alltså förbränningscigaretter. Det är bara rökare vi riktar oss till. Snusare har ju redan hittat ett riskreducerat alternativ.
Ja. Men poängen med det här då är att då tänker ni att det här smakar likadant? Eller vad?
Det här ger dig samma upplevelse som du får av en gammaldags förbränningscigarett.
Och ser inte töntigt ut då? Eller?
Ja, det beror på att man ser töntigt ut. Nu har vi ju en podd så att man kan inte se hur det ser ut. Men jag kan väl säga så att det finns ju någonting i din konsumtion med handrörelser, hur du håller en cigarett. Och där är vi ju väldigt nära då med den elektroniska lösningen som vi har.
Jämfört med e-cigaretten då?
Mycket, mycket mindre och mycket smidigare. Och jämfört med e-cigaretten så är det ju en helt annan teknologi. För där är det ju inte en tobak man hettar upp, utan det är en vätska som innehåller tobak och nikotin eller andra smaker som du hettar upp. Vår produkt är ju packade tobaksblad som du värmer.
Okej. Men vågar man tro på tobaksindustrin då? Ni har ju länge försökt, eller kanske före din tid säkert, men man har ju försökt förneka vanliga cigaretters farlighet tidigare. Så ni måste ju kämpa med ett stort trovärdighetsproblem här.
Ja, och jag är ju ganska ny i mitt jobb, så när jag klev på det här jobbet så var ju min första fundering: är det här trovärdigt? Så jag gjorde ju själv en omfattande due diligence för att förstå, är det här...
due diligence betyder...
undersökning, mer att titta själv på, verkar det här rimligt eller inte? inte. Och när man då representerar tobaksindustrin och kommer från en förnekelse och en där man har sagt att nej, det här är inte farligt, så idag skulle inte tobaksindustrin i vårt transparenta samhälle våga komma med någonting där man inte kan vara helt transparent och helt öppen. Och all vår forskning redovisar vi öppet på PMI Science, vår hemsida. Vi välkomnar också oberoende forskning att titta på allting som vi publicerar och välkomnar att utmana oss också. För genom det så kan vi bara bli bättre.
Så vad skulle du säga, hur mycket ofarligare är det här då?
Jag skulle inte prata om ofarligt farligt, utan det här är ett sätt att ta bort allt det som stör omgivningen av rökning, det vill säga doften och själva det som kommer i utandningen genom rökning.
Så det skulle
rökning.
Funka på en uteservering då?
Det skulle absolut funka på en uteservering.
Men det gör en e-cig också.
Det gör det, men det är inte heller för alla. Det är också lite Nej. Annorlunda. En del tycker kanske inte det är så spännande att blanda de här vätskorna, utan vill ha en väldigt nära, riktig tobakupplevelse.
Ja. I ett skademinimerande perspektiv.
Precis.
Så att säga. Så du är redan rökare och byt till den här så blir det bättre.
Precis.
Så att säga. Men om vi säger,
så jag tror man kan säga att vi kompletterar
tänka,
varandra.
Men det är ändå viktigt att säga att ja, man kokar det. Men har ni måste göra några undersökningar. Okej, jag köper det här argumentet med att man förbränningen och då blir det en massa cancerogena substanser som kanske inte uppstår. Men det måste ju ändå finnas någon. Lungorna är ju, vi har haft flera gäster i den här podden som säger, alltså lungorna är ju känsliga organ. Och jag vet att professor Agnes Wold sa att med anledning av e-cigaretter att när det drar in grejer i lungorna, det ska man ju akta sig för i allmänhet. Ni måste ju ändå ha gjort en hel del forskning som visar det. Och sen är väl problemet att det har inte funnits så länge, så man vet ju inte långtidseffekterna. Vad tänker du om det här?
Alltså för vår del så är det ju så att vi skulle ju inte gå ut och säga att vi vill jobba med riskreducerande produkter om vi inte såg att det minskar risken. Man får ju enligt svensk lag inte jämföra tobaksprodukter.
Och varför inte?
Så är tobakslagstiftningen, så det kanske vi kan ha någon annan som kan svara på.
Ja, men fortsätt.
Men för vår del så ja, vi vet ingenting när det har gått 20, 30, 40, 50 år. Men så är det ju med väldigt mycket idag. Vi vet att vi måste ändra både vår livsstil för vår hälsa men också vårt beteende för vårt klimat.
Men min fråga är, hur ser man då, om vi inte vet, vi vet inte, men hur ser man att det är förmodligen, för det är det ni egentligen säger, med allra största sannolikhet så är det här oerhört mycket mindre farligt än cigaretter.
Och det vet vi ju genom att det inte är en förbränning.
Ja, och
i förbränningen uppstår de cancerogena ämnena.
Och då har ni gjort tester som visar att de här ämnena finns inte i det man andas in då.
Precis. Men, och du får ju inte det eftersom du inte har tänt eld på någonting till samma temperatur. Så att vi har ju till exempel prover där du kan se hur ser det ut när du drar in en vanlig cigarett och när du hitar, som vi kallar det här för när du tar det. Så om du jämför det på två sådana här typ bomullspad ser det ut som, så är den ena fortfarande vit och den andra blir gulbrun i färgen direkt. Så där ser man
så
ju skillnaden
och sånt där uppkommer.
Precis, det som uppstår av förbränningen och tas genom filtret till lungorna. Det finns ju ingen förbränning, så därför uppstår inte det.
Nej, just det. Men ni vill komma lite som man kör i England med e-cigaretterna, och jag antar att ni även lanserar det här. Det är inte bara i Sverige ni lanserar
Nej,
det här.
Nej då, IQOS finns faktiskt redan i England, och vi ser ju en intressant utveckling, och det är väl det som jag tycker är så intressant här. Att antingen kan man klamra sig fast vid att säga att alla måste sluta röka cigaretter, och så finns det några som inte vill, och då kan man säga att då fortsätter man att låta dem förstöra sin egen hälsa och omgivningens hälsa också, eftersom det ju påverkar indirekt av rökning. Eller också så kan man acceptera att vi vill ha
i alla fall inomhus, om jag får lägga till det. Utomhus är ju mycket mer tveksamt.
Då ska du vara längre ifrån. Men om du är på riskreducerande produkter, så har du ju en möjlighet att erbjuda folk som inte vill sluta att faktiskt prova ett annat alternativ som då inte påverkar omgivningen heller. Jag kan ju säga, jag är ju inte rökare själv. Jag kan ju sitta i mötesrum tillsammans med folk som använder det här, och jag kommer hem och jag luktar inte rök varken i hår eller i kläder.
Okej, vi har ju som sagt tre andra gäster här i studion idag från olika politiska partier. Jag tänkte börja med dig, Rasmus Ling. Du får gärna presentera dig själv.
Ja, tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Jag är riksdagsledamot för Miljöpartiet, sitter i justitieutskottet, bor i Malmö.
Mm. Och vad tycker du om när du hör det här som Anette säger? Vad tänker du om detta?
Ja, men övergripande så tycker jag att produkter som är mindre farliga än vad cigaretter är överlag är ju någonting, det har vi haft länge i Sverige med snuset som är bevisligen betydligt mindre farligt än cigaretter. Det tycker jag ju naturligtvis är bra att man tar fram alternativ också som kan passa för andra som inte vill sluta eller inte kan sluta till det som är mindre farligt. Jag förstår ju att den liksom temperaturskillnaden är väsentlig och i vilka gifter som tas upp och så. Så på det sättet så tycker jag att det är bra. Sen den tveksamheten jag kan känna är väl liksom hur, för Anette säger ju här att man inte vill att folk ska börja, och det är klart att långsiktigt så tror väl jag att den som säljer en vara vill fortsätta sälja den, och att någonstans måste man ju ha nya.
Så det finns ett visst trovärdighetsproblem.
Ja, men man måste ju långsiktigt ha nya som använder produkten om det ska finnas en långsiktighet i det. Så det är väl liksom den invändningen som jag skulle ha. Annars så tycker jag att det är bra med mindre farliga produkter naturligtvis.
Ja, det låter inte rocket science kanske. Vad säger Kristin Lohne från Centerpartiet? Du får gärna presentera dig själv du också.
Tack. Ja, jag är då ordförande i Folkhälsoberedningen här i Region Stockholm och också vår gruppledare från Centerpartiet i sjukvårdsfrågor i Region Stockholm. Och jag tänker lite att det är en ganska dum marknadsidé att sälja en produkt som folk faktiskt dör av. Så att det är ganska smart att då utveckla en ny produkt som människor inte dör av. I många sammanhang så pratar vi om skademinimering, och det tänker jag att det måste ju gälla även på det här området. Sen verkar ju tobakslagen vara ganska tokig och konstig som jag har förstått den hittills. Det här att man inte gör skillnad på olika produkter oavsett om man röker dem eller snusar dem eller heat not burn eller vad man nu har. Och det är...
Men det har vi tagit upp flera gånger här i programmet. Vad säger vi? Vår sista gäst här, Tobias Näsén, som är vård- och valfrihetslandstingsråd för Moderaterna. Vad säger du om dels det som Anette sa och kanske också kommenterade här med tobakslagstiftningen? Det får ni alla göra sen, så ni får gärna prata fritt sen.
Men det intressanta är naturligtvis att produktutveckling i sig är ju oftast någonting väldigt positivt, så att det får man ju vara öppen för att det här kan leda till positiva saker när det handlar om en produkt som har negativa effekter med sig naturligtvis. Där tänker jag mycket på att ytterligare forskning naturligtvis behövs här med externa forskningsinstitut och så vidare. Jag menar, det går ju lätt att göra en jämförelse med bilindustrins utveckling av dieselmotorerna och den enorma liksom skandal som har varit jämfört med vissa manipulerade labbtester jämfört med hur det blir i verkligheten och sådana saker. Så det känns ju otroligt viktigt att en extern liksom forskning och jämförelse av det här på lång sikt kommer till. Så att det är väl en viktig sak, och där är vi det är fortfarande en ganska ung produktutveckling på det sättet. Så att det ser jag fram emot att det kan komma till. Och sen kan man väl bara nämna att, som vi varit inne lite grann på, att vissa patienter med allvarlig KOL till exempel som inte lyckas byta bort sina cigaretter trots en allvarlig sjukdom, där skulle ju sånt här också kunna ha en positiv effekt för de patienterna, inte minst i alla fall. Och det är ju en aspekt av detta.
Så egentligen skulle det här kunna vara en medicinteknisk produkt och då...
Jag skulle inte gå så långt som att säga medicinskt teknisk produkt, men det finns ju ett antal patienter som trots de andra hjälpmedel som finns på marknaden och så inte lyckas sluta röka helt enkelt, och för dem skulle det ju kunna vara.
Så det är, vi säger den här mindre skadliga varianten då, det är ett sätt att få bort de här sista 7%. Håller ni med om att det skulle kunna vara så, om ni får diskutera det? Är det här ett sätt att bli av med dem?
Om det är så är det ju förstås bra. Jag tänker väl att alla kommer ju inte vilja sluta oavsett om man är sjuk eller om det är farligt eller att man liksom saknar den motivationen. Sen ifall det är en lösning för en del så är det bra. Det är ju ett väsentligt, alltså det är mindre farligt, så det är klart det är positivt. Men jag tror ju heller inte att vi har ju jättestora skillnader mellan olika grupper. Alltså i Malmö som jag bor så skiljer det ju liksom 10 år i medellivslängd mellan boende i olika områden. Och naturligtvis är ju rökningen betydligt mer utbredd i de områdena där medellivslängden är lägre. Och jag är långt ifrån säker på att alla som röker där är liksom beredd att gå över till annat. Är man det så är det ju såklart jättebra.
Men om vi pratar till exempel invandrargrupper där andelen rökare är betydligt högre än i övrigt. Skulle inte e-cig eller alternativ som Hit Not Burn vara ett alternativ i den gruppen så att säga, som där kanske inte heller man känner sig så bekväm med snus och så.
Ja, men det kan ju säkert vara för många och det är jättepositivt i så fall. Mm.
En fråga här har jag förstått, det kan ju vara det här med hur mycket nikotin till exempel extraheras från olika hjälpmedel om man ska sluta röka vanliga cigaretter. Och där är väl forskningen på väg kring de här nya produkterna. För där finns det ju andra rökavvänjningsmetoder som inte riktigt fungerar för en viss grupp. Så på det sättet så får väl man hålla dörren öppen för att se vad detta skulle kunna innebära. Sen tycker jag väl ändå också att ja, man får verkligen hålla ögonen på detta. Det är klart att globalt sett, som ett globalt företag inom tobaksindustrin, så har man ju, tycker jag, ett väldigt stort ansvar att också i så fall marknadsföra de här produkterna över hela världen. För det finns ju många, många människor som varje dag börjar att röka traditionella tobaksprodukter och därmed skadar sin hälsa allvarligt.
Ja, och det förstår jag att det är så att det här är någonting som lanseras globalt, som jag förstod det. Men Rasmus igen, du sitter i riksdagen. Och är det inte problematiskt? Hur tänker man när man, som jag har förstått det, så är väldigt många av de här i riksdagsgruppen så har man inte riktigt gjort åtskillnad på olika skadliga varianter av tobaksanvändning. Och är inte det problematiskt? Och hur har man tänkt? Bara så att man förstår. För att det är ju ändå uppenbart, vi har ju haft den här podden i ett halvår nu, det är uppenbart att alla experter är helt överens om att det är rökningen som är det stora problemet. Hur tänker man? Varför har det blivit så här att det inte finns någon skillnad direkt?
Jag kan tänka att en anledning är att man har sett att den traditionella rökningen har minskat successivt över tid och att det liksom har gått ner till en rätt så låg nivå ändå, 7% daglig rökare. Och att man då därför har inte velat ha in liksom nya nikotinprodukter.
Så man tänker det löser sig av sig själv om vi bara kör den metod vi har gjort?
Ja, nej, men det har ju gått åt det hållet och med de inskränkningar som har gjorts politiskt och den förändring som har skett. Och det är väl det som jag tänker likadant som liksom då en risk att om man ser att det finns då grupper som idag röker och som kanske inte skulle gå över, men att man istället ser att fler unga skulle gå in med de här nya produkterna. Och då är det ju liksom, om det blir så har man ju inte löst då den hälsoproblematiken för de inbitna och som idag till exempel lever i utsatta områden, men man har fått en ny grupp som går in i nikotinberoende.
Och det, okej, jag fattar problematiken. Samtidigt så har vi haft professor Karl-Erik Lund här från Norska Folkhälsoinstitutet som är oerhört förespråkare för just harm reduction-produkter och tar England som exempel på det. Och Anders Milton som då företräder snus så att säga att hade man i EU haft tillåtet snus så skulle vi reda runt 300 000 eller vad det var han sa, 300 000 liv per år på om man hade samma proportioner i snusanvändning kontra rökanvändning som vi har i Sverige. Så att det här, det förutsätter ju någonstans att vi kan komma åt de 7% som finns kvar, och det är ju mycket som talar för att vi inte kan det, som jag uppfattar det i alla fall. Och där det handlar om andra problem, psykiatriska problem i hög grad till exempel, som man kanske inte kommer åt genom lagstiftning.
Jag sitter och tänker på att det är verkligen att vi vill skademinimera. Allihopa verkar vi vara väldigt överens om det. Men vad som är problemet om det är nya personer som kommer in och börjar, att man når en ny marknad och så, det är ju att tobaksindustrin och så, alltså det är ju ingen miljövänlig produkt att framställa nikotin, och det gäller ju även nikotinläkemedel som jag förstått är att det är från tobaksplantan, och tobaksodlingen är, ja men det kräver mycket vatten, det kräver mycket kol för att torka tobaken Och där har jag varit lite så här, ja men finns det inte ekologiskt snus eller ekolog, alltså så här, nej men gud, det får du inte prata om ens nästan, för att det är verkligen det här tobakslagen säger att nej men man får inte ha någonting som antyder att
så
det kan vara liksom nyttigt.
Man skulle miljöcertifieras tobaksodlingarna.
Ja, men jag tänker jag som bara dricker ekologiskt kaffe liksom, på samma sätt om jag var inbiten snusare, att kunna välja då att nej men då snusar jag lite mindre och så väljer jag ett ekologiskt istället.
Men problemet är ju återigen, det här får vi inte göra utifrån lagstiftning, så får man inte göra det här, och det blir ju man får inte berätta om det nu skulle finnas heller ens en gång, så det blir ju väldigt konstigt. Vad säger Anette om allt det här?
Ja, och det är ju ganska intressant, för ni pratar ju precis om de problemen som vi ju stöter på när vi nu försöker prata om en ny produkt som har en helt ny teknologi som just kan adressera de 7% som fortfarande röker, som vi ju vill ska sluta röka. Och slutar de inte röka så ska de åtminstone byta till ett riskreducerat alternativ. Och det här är ju intressant när du säger med ekologiskt. Tobak är ju en gröda, precis som många andra grödor, som kräver faktiskt mindre vatten än många av de livsmedelsgrödorna vi använder. Men i och med att man inte får prata om det så finns det ju inget utrymme
för... Bryter vi mot lagen nu eller?
Ja, nej men då får du inget utrymme för innovation heller. Och det kan ju vara att tänka själv, hur hade det gått med transporter om vi inte hade fått innovera kring att minska koldioxid sidan för transporter. Så att vad vi än gör är ju farligt i form av förbränning, men vi får ju inte lov att göra någonting annat.
Nej, och nu ringer det på din telefon också, hör jag här mitt i alltihopa. Men det gör ingenting. Det får lyssnarna ta. Ja, Tobias.
Nej, men det är ju många intressanta perspektiv här, och jag tänker väl en sak i alla fall som jag, det är min förhoppning att våra alltså Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter och även lagstiftning naturligtvis kan kanske ta en större intryck, eller det är viktigt att vi jämför och drar in forskningsrön och annat från andra länder också, att man kanske låter ett visst vår historia och tradition och kultur kring tobaksprodukter till exempel komma in här. Men det är väldigt viktigt att man har öppna ögon och följer de vetenskapliga liksom rönen. Sen vet vi alla att det finns inte en forskningsslutsats. Det är oftast liksom en nyans så. Men jag tänker ändå på, jag menar, Storbritannien och även de stora myndigheten, är det Food and Drug Administration i USA och så vidare, att man ändå följer de här rönen ordentligt, så att man kan ta nytta även internationellt, för de har ju kommit till delvis andra slutsatser än vad vi har gjort i Sverige. Så det tycker jag känns viktigt.
Där kan man väl säga att Food and Drug Administration har just godkänt då vårt heat and burn-teknologi här i slutet av april månad och propagerar för att rökare i USA ska börja använda heat not burn istället. Det bästa är alltid att inte börja röka eller sluta om man röker. Men kan man inte det så ska man ändra, och då är det en av rekommendationerna av vår produkt. Så den är godkänd av FDA idag.
Jo, men det var lite grann det som jag tänkte på, inte exakt godkännandet, men just att Sverige är med i ett internationellt forskningssammanhang på det här sättet och tar intryck och kan bistå varandra. Vi har ju mycket högkvalitativ forskning även här i Stockholm och Sverige som vi kan hjälpa utlandet med, så att säga. Så att,
internationellt samarbete, exakt. Och utbyte. Men jag tänker mig, skulle man kunna tänka sig att vi har en sluta röka-linje här som sitter och svarar på folk, ja men byt till heat and burn eller byt till e-cigaretter eller så. Skulle ni kunna se detta scenario? För det känns väldigt långt ifrån. Så, alltså, tyvärr skulle jag säga att när vi har gäster här så är nästan alla överens om att harm reduction är bra och skademinimering är bra, men i praktiken så är det en instinktivt motstånd mot det här. Kan ni säga att det skulle kunna hamna där någon gång?
Jag vet inte riktigt hur den sluta röka linjen fungerar. Jag har inte använt den när jag har slutat både röka och snusa i olika omgångar.
Om igen.
nej faktiskt inte. Nej, men så det beror, alltså, ringer man för att liksom bli motiverad att man liksom vill bli av med beroendet helt, då ska man ju inte övergå till någonting annat. Däremot om man vill ha tips och råd, jag tror ju att de flesta vet att det inte är lika farligt med snus eller heller med då de här andra. Så,
det var faktiskt en studie som Anders Milton hänvisade till, att det var en väldigt stor andel av befolkningen, framförallt äldre kvinnor, som inte visste att det var väldigt mycket mindre farligt att snusa än röka. Och då finns det ju inget incitament att börja snusa om man inte vet om det. Och det är ju också ett problem i lagstiftningen när man inte kan jämföra väldigt tydligt. Och man kan ju också säga att det är ett stort problem med skatter och dylika saker. Alltså, ett sätt att visa att saker är mindre farligt är om skatter och förbud ser helt annorlunda ut.
Skatter och användning skulle jag säga, för det är ju också hur och när du får använda det.
Men hur tänker man kring det? Skulle man kunna se ett scenario där vi faktiskt särskiljer det här mycket mer än vad som är gjort hittills? För idag är det ju i princip en snusdosa kostar väl ungefär som en ask cigaretter.
Man drar alla över en kam. Mm.
Nej, men så är det ju, och det har ju varit regeringar och riksdagsmajoriteter med olika färg som har haft det. Uppriktigt så är ju en anledning till det att det är Sverige som använder snus. Den effekten som kan bli med smuggling finns ju inte där, och den som använder snus är ju inte priskänslig liksom heller på det sättet, utan man betalar vad det kostar.
Så det är ett pragmatiskt sätt att få in pengar till staten?
Ja, på cigarettsidan så finns ju problemet att höjs det för mycket så finns det incitament att köpa från andra länder, och det finns inte på samma sätt med snus. Däremot så, ja visst, det är ju inte, det hade ju varit bra om det hade varit
ja, men man skulle ju vara rätt så trovärdig i, om vi nu säger som Anders Milton sa, att om cigaretter är 2 meter farligt så är snus 5 centimeter farligt, och hit något bön vet vi inte riktigt, men i alla fall kanske 10-20 centimeter max eller något sånt, med tanke på att lungorna kanske är värre än underläpp eller överläppen. Men om vi då säger, det är ju en trovärdighetsfråga i förlängningen, om man nu tror på att det här är bättre produkter, så måste ju ske någon slags förändring. Vad tänker Kristin till exempel om?
Ja, men jag sitter och funderar på, jag har jobbat i vården tidigare, och där alltid när vi då fick in rökare så erbjöd man ju nikotinläkemedel, så även med snusare faktiskt, att man erbjöd nikotinläkemedel istället, att man är så... Ja, men väl, egentligen gör ingen skillnad på, använder du en tobaksprodukt så är det, ja, då är det nästan lika dåligt. Och då tänker jag, då är det inte så konstigt att det är en massa människor som inte vet att det är mindre farligt att snusa, om vården säger så. Och vi är ju så himla rädda, och jag, men just med tobakslagen är vi som politiker också rädda, så oj, vad får man säga och inte. Och där, ja, men jag kan, apropå den här sluta röka-linjen, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man skulle där kunna säga att, ja, men om du inte klarar att sluta eller inte vill sluta av någon anledning, så prova att byta till ett annat tobaks.
Men då måste vi ändra tobakslagen.
Ja, och det verkar ju tydligen inte vara att vi bara kan ändra den i Sverige, utan det verkar vara på EU-nivå till och med, som jag har förstått när jag försökt luska lite i det här. Så gissat.
Det är ju lite konstigt, för i Storbritannien så gör man ju faktiskt det här, och de är ännu så länge med i EU i alla fall. Så de gör ju det. Mm. De rekommenderar ju e-cigaretter istället för vanliga cigaretter. Mm. Och jämför e-cigaretter och andra cigaretter.
Nu är frågan om det här har någon koppling till snus, för där fick jag höra lite att om Sverige kommer och vill ändra lagarna kring tobak och då kring snus, så är det att Sverige vill bara marknadsföra sin egen produkt, som är så att man framhäver sig själv. Liksom, som
det kanske
ett,
är det handlar om då.
Alltså, så här, vi har ju yttrandeförbud. Som politiker har vi rätt att förespråka enskilda produkter eller som företag eller sådär. Men sen är det ju själva marknadsföringen och påstå liksom att det här är bättre än det. Det är ju där det finns restriktioner. Men ja, visst, det är klart att man kanske skulle behöva fundera över det också.
Vi har ju många andra områden, vi är väl rätt så högt upp på skalan med social ingenjörskonst, och vi tror på ekonomiska drivkrafter och annat. Så att jag ser ju att om man bara kan ha en väldigt seriös koppling till forskning och evidens, så bör vi ju, det är ju mycket på andra områden som vi är väldigt noga till att politiken ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och så vidare. Så att jag ser liksom ingen jättestor skillnad på det här området. Tvärtom, det är väldigt viktigt att det sker forskning och att vi får en bra grund för de lagar och regler som finns.
Vi kan ju reda 7% från en,
jo, men det finns ju, som du indikerar, det finns ju viktiga, väldigt viktiga värden som står på spel här för att kunna vara behandla det här området mer likt som vi gör på många andra områden, tänker jag.
Så jag bara tänker så här, är inte det här moralism? Ligger det inte någon, alltså det är inte den filten som ligger över här? Det är tobaksindustrin, det är elaka människor, rökning, det är skadligt. Vi har haft en del gäster här som har varit inne på att nikotin, varför var beroende av någonting överhuvudtaget? Men om man nu är det, så kan man ju tycka att jag, det är ju så vi jobbar på Maria Beroende där jag normalt sett har min tjänst, att är det så att folk inte kan hantera någonting så får man ju skademinimera. Det är inte alla som kan sluta med heroin och då får man hitta andra alternativ. Så i andra områden, men det känns som att det finns någon form av moralistisk bakgrund till det här. Jag vet inte, men vad tänker ni om det här?
Det tror jag absolut. Och sen är det också så att en del delar, det finns ju en EU-lagstiftning, men en del saker är ju faktiskt svenska beslut också, som till exempel rökning på uteservering. Det är ju inte en EU-lagstiftning, utan det är ju Sverige som tillämpar.
Och det gäller e-cigaretter också.
Så att här bjuder man ju upp till att göra någonting annat i väldigt modern tid här från 1 juli. Och ändå så kan man känna att det kanske är lite fel väg att gå om vi vill riskminimera. För den som röker en cigarett idag, den bara går någon annanstans och röker cigaretten. Och så kanske till och med i värsta fall släpper fimpen rakt ner. Om man röker på en uteservering så är det ett askfat också.
Ja, vad tänker politikerna om det?
Och det är
här?
Ju svenskt, det är ju inte EU. Nej. Så vi kan ju inte skylla på nej. EU där.
Nej, det var beslut i riksdagen som togs i väldigt stor enighet. Jag minns inte om det var någon som var emot. Men, nej, men där, alltså, jag skulle säga att det handlar ju om där, om att det är en väldigt liten produkt fortfarande relativt sett. Skulle det vara tillåtet på uteserveringar och inte cigaretter, då kan man ju föreställa sig att många fler skulle lockas. Man sitter i solen och dricker öl och saknar sin vanliga cigarett, att man är då istället. Så det är
men
väl
det kanske skulle vara bra.
Ja,
då kanske man skulle introducera dem för mindre farliga alternativ på uteserveringen.
Jo, precis. Men, samtidigt så skulle jag också öppna upp för att fler skulle gå in i det som annars skulle låta bli. Och, ja, visst, man kan. Det är moralism eller sådär, men jag skulle nog säga att det är så många har resonerat när man har velat, inte liksom velat öppna upp för det när det liksom är i sin linda fortfarande. Det är, så skulle jag nog tänka att
det låter sannolikt att det är så man har tänkt. Vad tänker ni andra om det?
Nej, men jag tror Moderaterna röstade ju nej till den här lagförslaget om rökförbud på uteserveringar nyligen här, och en del i argumentationen bakom är väl att vi också ibland i Sverige tenderar att sila mygg och svälja kameler, så att säga. Ungdomar har otroligt lätt att få tag på droger och alkohol via internet otroligt snabbt. Och där kunde man tänka sig att lägga mer av energi och så vad gäller lagstiftning. Och,
det är ett större samhällsproblem.
Ja, men exakt, att börja med de riktigt stora samhällsproblemen. Ibland så ägnar sig politiken för mycket åt att reglera saker som inte borde vara det första man skulle jobba med, helt enkelt.
Vad säger Centerpartiet om det här?
Ja, vi
eller du ja, kanske, du kan inte företräda hela Centerpartiet, precis, antar jag. Men vad säger Kristin om det?
Ja, men det är ju en, jag kan ju både tycka att man ska få bestämma själv som restaurangägare kanske om man ska få röka eller inte på sin egen utservering, för jag skulle ju se det lite som en konkurrensfördel att här är det rökfritt. Samtidigt så har ju Centerpartiet länge tyckt att, ja, men till exempel perronger, busshållplatser, sånt där man, ja, men där är lite så här, ja, men man är rätt, man har rätt att göra vad man vill så länge det inte skadar någon annan, och står man liksom i en regnig dag i samma busskur och den ena står och röker, så blir det ju den andra som får flytta på sig. Och så där är vi liksom med på att, ja, men det är nog den som röker då som ska stå utanför i regnet. Och,
det låter rätt så rimligt. Just ja, men, busskur är rätt äckligt när någon röker.
Precis, men det är kanske det incitamentet då också att göra skillnad på den traditionella förbrända rökningen och kanske då e-cigaretter eller våra heat not burn, som ju inte alls påverkar omgivningen på samma sätt som en cigarett gör, eftersom det inte är någon förbränning.
Ja, jag får tacka er allihopa att ni har kommit hit. Det har varit oerhört spännande, vi har säkert kunnat prata mycket längre. Jag ser fram emot en gemensam motion av flera partier som tar det här med tobakslagen och förändrar den, och kanske också framöver och göra åtskillnad mellan olika tobaksprodukter. Tack för att ni kom hit allihopa.
Tack, tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.